Tillhör du de som vill lära dig hur man springer lite snabbare, hur man lagar den perfekta ragun, hur du kan kontora ditt ansikte på ett ännu snyggare sätt eller kanske läsa fler böcker i samma serie på kortare tid? Det låter gött, men finns det ett problem med det? Och hänger det ihop med hur vi kastar ord som red flags, gaslighting och narcissist omkring oss? Eventuellt. Vi ska idag prata om problemen med optimering. Du lyssnar på Dumma människor med Björn Hedensjö, psykolog och författare, och jag heter Lina Thomsgård. Idag om optimering och optimeringshets. Men först en liten hälsning.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar kan ju hjälpa dig med väldigt mycket mer än bara försäkringar. Till exempel sparande och lån och alla möjliga sådana bankgrejer.
Precis, och jag kommer nu att tänka på när jag hade väldigt nytta av ett buffertsparande. Mm. Det var när jag köpte en sommarstuga som var jättefin på alla sätt. Förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn. Ja. Och vet du var det regnet kom någonstans ifrån? Det kom in genom taket på som var inomhus. Så jag fick springa med, det var sån här slapstick-komedi, jag fick springa med såna här plåthinkar och sådär. Men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket.
Ja, man är ju tacksam då att man har varit den här förnuftiga människan som tänkte att det kommer kanske inte bli exakt som jag hade planerat. För livet är ju så otroligt föränderligt.
Ja, och det är då det är så himla bra att Länsförsäkringar finns där för alltid.
Ja, så när livet inte blir precis som du hade tänkt eller om löften inte kan hållas, så är det himla fiffigt att du kan kontakta Länsförsäkringar. Eftersom Länsförsäkringar kan hjälpa dig med lån och sparande till exempel.
Tack Länsförsäkringar.
Varmt välkomna tillbaka till vårt avsnitt där vi ska problematisera optimeringshetsen. Jag vill börja med en grej, Björn.
Ja.
Och det är att säga till våra lyssnare att vi har en till person med oss i studion. Lyssnarna, säger hej till Bea, vår praktikant.
Hej.
Hej Bea, roligt att du är här med oss. Du kommer vara med oss till mitten av sommaren ungefär. Känns det kul?
Det kommer bli jättekul.
Ja, gud vad roligt.
Känns väldigt roligt för oss också.
Verkligen. Mm. Så lyssnarna, om vi kommer bli en väldigt, väldigt mycket bättre podd, då vet ni att det är Beas förtjänst.
Jajamän.
Mm. Vad vi har längtat efter det här avsnittet, Björn.
Mm. Faktiskt, alltså det är sånt där som du och jag brukar prata om lite av och till.
Lite mycket, för att citera min son.
Lite mycket.
Så fort man gör något mycket så säger han, det här har ätit lite mycket av.
Ja.
Och det har vi pratat om lite mycket.
Ja, det har vi faktiskt gjort. Ja. Men sen så såg jag i något socialt medium ett citat från en filosof som heter Byung-Chul Han.
Lyssnarna, ni som har varit med oss länge vet hur skicklig Björn är på att uttala namn från hela vida världen. Det här var icke ett undantag.
Nej, det är ett koreanskt namn, så jag vet faktiskt inte hur bra det där gick.
Joho då.
Det lät okej, eller?
Ja.
Mm, det är en filosof, han är tysk-koreansk filosof. Ah. Verksam i Tyskland, född i Sydkorea. Jag såg ett citat från honom om detta, som gjorde att jag kände att, som inspirerade.
Ja.
Ja. Och då, min översättning lät det så här. Önskan om att leva ett gott liv har ersatts av en hysteri som handlar om att överleva. Att reducera livet till biologiska processer skalar bort våra historier. Det tar det levande från livet som är så mycket mer än simpla hälsomått. Hälsomanin kommer in där livet blivit platt som ett mynt och berövats allt värde.
Wow.
Han hade ju mycket fokus på det här med hälsooptimering och så. Men det här med liksom självförbättring är ju ganska brett. Det är en bred kyrka. Vi har att man ska liksom optimera sin fysiska hälsa, skönhet.
Luxen.
Ja, prestation på jobbet och sådär. Mentala förmågor i största allmänhet. Såhär wellness, optimering. Och sen så förstås tidsoptimering, tidsanvändning. Getting things done och vara effektiv och så.
Får jag lägga till två måenden som jag också tycker att man upplever en optimeringshets kring?
Kör!
Alltså psykiska måendets optimering.
Ja,
lite det vi ibland angränsar till såklart.
Ja.
Och relationsoptimering.
Ja.
Alla relationer ska vara så helt konfliktfri. Ingen ska, minsta lilla skav är att du traumatiserar mig eller gaslightar mig. Allting ska liksom problematiseras, rensas bort, optimeras.
Ja.
Liksom något totalt perfekt ska skapas.
Visst. Mm. Och var och en av de här sakerna som vi har pratat om nu är ju så stora så att man ska kunna göra 7 avsnitt om vart och ett av dem.
Tänk, så gör vi det.
Det kanske vi gör, vad det lider. Men idag tänkte vi prata lite brett om egentligen problem med optimering och en ständig vilja till självförbättring och att allt hela tiden ska putsas och fixas och bli bättre och bättre.
Oh, alltså jag känner en underbar utandning redan här och då har vi inte ens börjat.
Vi kan börja med att du får redovisa på vilka områden du känner mest optimeringshets.
Okej, då ska jag tänka.
Föräldraskap kanske?
Alltså jag har optimeringshets på otroligt många fronter. Hela mitt själsliga liv har handlat om optimering. Andra människor när de skriver dagbok är så här, här är min fundering kring, här är min filosofi. Alltså sådär.
Mm.
För mig är det bara listor över saker jag ska göra bättre.
Ja.
Vara bättre, tänka. Alltså sådär. Så att jag är ju, det här tror jag vi har tjatat om i liksom perfektionismavsnitt och sånt, att det är ju ett beteende jag lagt mycket tid på och skulle vilja sluta med.
Mm.
Men där skulle jag säga att hälsooptimering är jag minst av.
Ja.
Det har helt enkelt varit för jobbigt.
Mm.
Det har alltså min bror lagt väldigt mycket tid på. Så vi har det i familjen. Men jag har nog alltså så här, prestation som i liksom jobb, karriär, felfrihet, var bäst, klara av att liksom göra ännu mer.
Mm.
Liksom, om man tänker att något som avslöjar en är vilka artiklar man läser och vilka böcker man har skaffat sig på olika ämnen som är just så här 4-hour work week.
Ja.
Där har jag ju väldigt mycket sånt.
Mm.
Jag har även lagt väldigt mycket tid på att försöka optimera mig själv som kreativ, skapande människa.
Mm.
Så här, 10 steg till att liksom bli bättre på att skriva, dansa, måla. Alltså såna där saker.
Ja.
Föräldraskap, som du säger Björn, otroligt centralt nu för tiden. Väldigt mycket sån skit i mina flöden.
Ja.
Som jag också säger mycket om vilka saker man klickar på.
Mm. Kan du förhålla dig på, har du liksom en hälsosam distans till den hetsen eller
inte
går det rakt in? Så att säga?
Det mycket går rakt in.
Mm.
Jag har vänner med hälsosam distans som jag kan bolla med och är tillräckligt distansfull för att inte kabla vidare sånt som jag känner starkt inför.
Ja.
För jag förstår att det ju inte alltid är vettigt. Men så vill jag också tillägga, lite blottande, att skönhet är väl inte, men liksom någon i takt med att jag är åldrande och liksom var jag är i livet nu.
Mm.
Alltså 46 år snart, det är en period när jag känner att det här med utseende som hittills har varit så här, det är vad det är.
Mm.
Det här var vad jag fick. Ja.
det lilla skit jag fick håller nu på att rinna genom fingrarna.
Mm.
Och det märker jag har väckt en ny typ av, vad heter det? När det inte fåfänga låter som att man tycker att man är fin. Vad heter det? Alltså, bara liksom att jag bryr mig och stör mig kring utseende på ett vis där jag känner att plötsligt så är det viktigt för mig att jag inte ska vara världens fulaste 65-åring. Och det vill jag sluta med.
Just det.
Så där kommer jag vara extra uppmärksam under den här inspelningen.
Mm.
Hur jag ska sluta bry mig om det.
Cool.
Ja, hur är du?
Tror att jag... Just, alltså jag har ju 1000 fel och brister, med, eller vad man ska säga. Men att jag går igång väldigt mycket på sån här liksom optimering, det gör jag typ inte. För att även om jag håller på med träning ganska mycket och sånt där, så jag följer liksom inga träningskonton.
Nej.
Och läser ingenting och har inga gurus eller, och försöker inte egentligen utvecklas heller, utan jag kör bara det som jag gillar typ. Så att inte heller där...
Jag vet en sak,
berätta.
Fordon och gear-optimering.
Fordon och gear-optimering.
Att finns det ett fordon som skulle kunna vara lite, ta dig lite snabbare och smidigare?
Mm.
Alltså det är inte, du kör inte runt i vilken bil som helst.
Nej, exakt. Och jag tänker mig att nu kommer vi på ett sätt redan in på det här med att man kan väl säga att det finns en godartad och en elakartad optimering kanske.
Uh-huh.
En som är lite lustdriven och en som är ångestdriven.
Ja.
Och båda de två skulle jag säga att de är faktiskt lustdrivna. Alltså jag tycker att det är kul med sån outdoor-utrustning. Alltså jag tycker det är njutning att gå in och...
Det är inte av ångest du köper en drönare utan...
Nej, precis.
Ja, fattar.
Visst, men jag funderar kanske om det ändå var lite så... åldersångest på något vis att köpa en drönare eller att det kanske man kan koppla sig en ålderskris på ett sätt.
Ja, just det.
Och det är väl möjligen någon slags liksom optimeringshets på ett sätt då. Men låt mig fundera lite på det. Så kul, jag hade en kompis som hade varit på en bibla.
Ja, bibliotek.
Tack för att du förtydligade detta för alla lyssnare som inte visste vad en bibla var.
Nej, men de har lagt ner dem på så många ställen i landet.
Ja.
Folk kanske har glömt bort.
Och ja, men, vad hon gjorde där förtäljer inte historien, men hon satt och läste någonting, I guess.
Mm.
Ja. Och då bredvid henne hade det suttit en kille och läst en bok där han vände blad med väldigt hög frekvens. Och så liksom förde han fingret över i ett säta.
Ja, så snabbläsarstil.
Bläder. Och han har också gjort såna ljud. Bläddra.
Gud, roligt.
Så att när hon skulle gå därifrån, då hade hon frågat, du, jag måste fråga, vad var det du gjorde? Då övade han på speed reading. Alltså att optimera sitt bokläsande genom att läsa så snabbt som möjligt. Han läste då i någon slags Z-form över sidan.
Kan du ingenting om det här, Björn?
Jag kan ingenting om detta.
Nej, vi förklarar oss det i skolan. Jag läser snabbast klassen, kan man inte.
Så
att om du drog den här anekdoten för att håna speedreaders, då pratar du inför fel kör. Eller vad heter det? Fel publik.
We now have an array of goods and services designed to optimize our lives.
Optimal Living 101, very excited about it.
Let's talk about how we can optimize our brains.
How would you optimize your creativity and maximize your productivity?
15 ways to optimize your life.
Jag har 6 punkter i dagens avsnitt som blir lite ovanligt. Det är inte så att vi har dykt på en massa forskning och så.
Nej.
Utan mer bara vad jag tänker som kliniker och sådär. Sex sätt som optimering eller optimeringshets kan leda till problem för oss människor då.
Vad bra.
Och sen så på slutet går vi på lite lösningar hur man kan tänka och sådär.
Då hoppar vi direkt på listan då.
Det tycker jag.
Okej, här är Björns lista över sätt på vilka optimeringshetsen kan vara negativ för oss människor.
Och då har jag som första punkt fokus på ett beteende, ett särskilt beteende som väldigt optimeringsnödiga personer ägnar sig mycket åt. Det här med listor skulle kunna vara en sån sak, men det är faktiskt inte det jag tänker på här. Jo, på ett sätt är väl listor en del, okej, jag ska inte hålla det på halster längre. Mätningar. Mätningar som skapar problem.
Hur sov jag? Hur sprang jag? Hur fin var jag? Hur många swipade ditten datten på ens Tinder?
Japp. Det finns i fysiken något som kallas the observer effect.
Mm-hmm.
Kan du visa vad det är för något?
någonting dåligt med att observera sig själv?
Det är att när man observerar något, så kan den här observationen i sig påverka det man vill undersöka.
Ja, såklart. Och det är klart att det gör det.
Ja, och det finns några sådana vanliga exempel på det här fenomenet då. En sån sak är till exempel när man ska undersöka om ens barn sover och därigenom väcker det. Eller hur?
Säg till Alex som han gör det här med mig och barnen exakt varje kväll. Tänder lampan, har ni somnat? Alltså.
Ja, så att det är ett exempel på det. En annan är så här när man ska kolla trycket i däck och öppnar ventilen och därmed släpper ut lite luft. Då.
Alltså jag tänker, det har varit mitt vanligaste det här med så här, hur andas jag egentligen? Det ska jag nu vara uppmärksam på. Alltså att så här, bara med självmedvetenheten.
Ja.
Hur ser jag ut när jag är avslappnad? 1000% omöjligt att se avslappnad ut i
Precis.
Spegeln.
Exakt.
Observationseffekten heter det.
Observationseffekt, ja. Och så här är det med mätningar då, att det fungerar ju jättebra och är väldigt motiverande ibland. Du och jag pratade häromdagen om hur kul det är att leka affär, det vill säga att vara egenföretagare. För att det är så himla mätbart. Alltså så här, liksom inkomst och utgift.
Alltså vi var ju så trönt. Vi satt på någon sån paus på föreläsningen, satt med varsin dator uppslagen där vi var liksom inne på våra så faktureringsprogram och bara satt och typ klickade mellan olika sätt att mäta. Nu jag betalar 3000 i moms här. Alltså jag bara kände att, men gud, vilken störd grej jag sitter och gör nu.
Just det.
Alltså njuter av, vi är ju själva i den här podden, grovt felaktigt påstått att revisorer skulle vara tråkiga. Och det blir nu ännu mer felaktigt när vi förstår att det finns ingenting vi blir pirrigare av än att sitta och titta på vår egen bokföring.
Just det, exakt. Ja, men det är ett sånt exempel på hur mätningar kan vara väldigt motiverande.
Ja.
Och för vissa i träning är det ju så, till exempel om man ska träna inför ett maratonlopp eller ett halvmaraton eller springa milen och så. Oj, jag kapade tiden och så här, att det blir bra. Så där, det är motiverande. Men det är ju när det är lustdrivet. Alltså när det är liksom kul och inte ångestdrivet. Och det kommer vi komma tillbaka till som en röd tråd genom alla de här. Ja.
Eftersom vi ska komma tillbaka till det så behöver jag lyfta en för mig väldigt grundläggande grej. Jag vet inte väldigt ofta om någonting är lustdrivet eller ångestdrivet. Eftersom friheten från ångest i sig blir lustfylld.
Ja.
För du sa det senast idag när vi åt lunch och jag konstaterade att jag måste springa och köpa en kalender till min snart 7-åring för att han vill ha kontroll på när saker och ting ska ske och vill liksom skriva in grejer, och det känner jag igen mig väldigt mycket i, och jag lider ju av den tvångsmässiga liksom kontrollgrejen, men liksom gick igen och fixade en kalender och så bara, vänta Björn, var det här dumt? Liksom, göder jag nu min sons kontrollbehov på ett sätt som är dåligt? Där jag istället borde bara säga när han är så här, vilken dag ska vi spela fotboll? Så borde jag säga så här, det får vi se. Släpp det. Och då så var ju din fråga, som du ändå ganska ofta, liksom, det är en central fråga för dig när man diskuterar bekymmer generellt. Så här,
ja.
Är det lustdrivet eller är det ångestdrivet? Verkar det vara lustdrivet eller ångestdrivet när han vill ha en kalender? Och vare sig när det gäller honom eller ens mig själv så finns det liksom ett enkelt svar där.
Det är inte alltid enkelt, men om man är lite detektiv så brukar man kanske kunna hitta svaret. Det är så här, skillnaden är väl ungefär, jag längtar så mycket till fotbollsmatchen. Är det på onsdag eller kan vi inte skriva upp det i kalendern så kan jag titta på det och bara se fram emot det där. Eller om det är så här, tänk om jag missar fotbollsmatchen. När var fotbollsmatchen? När är det nu igen? Alltså om det är liksom väldigt mycket oros. Skriv upp det så att jag inte missar den. Alltså,
just det. Och om man tänker så här, om man tar bort det. Alltså tar bort den här grejen, om det nu är mäta sömnen eller skriva upp fotbollen i kalendern. Om man tar bort det, väcker det ångest då? För jag tänker att när jag får ägna mig åt det där som vi nu ska avgöra om det är ångestdrivet eller lustdrivet. Och när jag får ägna mig åt det så blir det ju lustfyllt oavsett. för att jag
precis,
slipper
men,
ångest.
Men eller? När heroinisten skjuter heroin så är det också lustfyllt.
Ja, men precis.
I stunden. Ja. Men man kan utgå från att det handlar om att liksom dämpa ett obehag ändå i första hand. Det vill säga liksom abstinenssymptom och så att det är väl en bra analogi.
Ja, och då så ska vi se på om det som utlöste lusten var ångest eller inte ångest. Mm.
Ja.
Ja, men bra.
Men om man har ett kontrollbehov som liksom tangerar oro. Att så här, alltså, om man går runt och liksom obsessar mycket kring
Sover jag tillräckligt, jag måste börja mäta.
Ja, precis. Mm. Då är man verkligen i riskzonen. Sådär.
Ja.
Och det blir en ohälsosam fixering då, ofta. Mm. Sömn är ett jättebra exempel, för att jag tror att jag har nämnt det tidigare i något poddavsnitt, men att det vanligaste nästan problemet vid sömnlöshet, eller ett av de vanligare, är just stress för att man stressar för sömnbrist.
Mm.
Nu ligger jag vaken här mitt i natten och det här mötet är 8 på morgonen. Och så. Och när man börjar mäta sin sömn väldigt mycket, så jag tycker man har sett en tendensen massor, alltså både i kliniken och hos vänner och bekanta och sådär, så kan det ibland bli en sån fixering. Alltså det här med sömn blir så stort för en. Och det tog vi upp i ett avsnitt för bara några veckor sedan. Det här som handlade om oväntade... Vad hette det?
Nej, oväntade sätt att sova bättre. Liksom icke-intuitiva sätt att sova bättre.
Ja.
Ish, hette det.
Scrolla tillbaka några veckor så hittar ni det avsnittet. Där tog vi upp den grejen då. Att det triggar stresssystemet då. Alltså om sömnen blir så himla viktig för en, så blir man också då väldigt lätt triggad stressmässigt av saker som är kopplade till sömn.
Mm.
Och så är då att man tittar på sin mätning med sin sån här pulsklocka eller vad det är. Och så ser man att, åh gud, det hade bara... Vi hade mycket mindre djupsömn i förra veckan än veckan innan. Det var det som händer. Och så jagar man upp sig över det då. Alltså det blir en sån ohälsosam fixering. Det här som vi återkommer till så ofta. Det här med att det man gör uppmärksamhet blir ens universum då.
Mm.
Och om man mäter sömn mycket, så är det risk att man blir bara väldigt fixerad och lätt stressad när det handlar om sömn.
Det där är en lite olycklig paradox med all form av optimering. För jag tänker mig att drivkraften är så här. Jag ska bli så himla perfekt på det här området så att jag slipper bry mig.
Mm.
Jag ska bli så snygg så att jag bara kan gå runt och vara snygg och inte behöver bry mig om mitt utseende. Jag ska bli så smart och allmänbildad så att jag bara kan segla genom världen. Jag ska sova så gott så att jag inte behöver räkna timmar.
Mm.
Och vägen dit tänker man sig då är ett ultrafokus på det.
Mm.
Men så vet vi att det du ger fokus växer och växer, så att i själva verket kommer du bara längre och längre bort ifrån det där tillståndet vi vill åt.
Ja, precis.
När vi inte längre behöver bry oss om vårt psyke eller vårt utseende eller sådär.
Exakt. Och de här mätningarna kan också verkligen ta lusten ur tidigare lustfyllda aktiviteter.
Mm.
Det har jag varit med om också i kliniken några gånger. Så här, folk som har varit liksom glada motionärer och sen så börjat mäta löprundan och sen så, gud, det gick så sakta i förra veckan. Gud, och så blir det ett misslyckande av det.
Just det, för vi tenderar att bry oss extra mycket om det som är negativt ju.
Ja, det också, precis. Vi har det här med vågar och kopplingen till ätstörningar och så.
Men vänta, vad ska man inte väga sig?
Alltså i princip...
Nej.
Tänker jag att det kan man skippa.
Ja, vet du, jag har mått väldigt bra. Jag tror att jag sa det i vårt avsnitt som var en fredagsfråga, att svara på en fråga från Little Linder, Josefin Linder, om utseendehets. Att jag mår aldrig så bra som när jag är i ett hus utan speglar.
Ja, just det.
Min svärfar har ett hus, där finns det inga speglar. Jag känner mig så fin när jag är där.
Mm.
För jag behöver aldrig utsättas för informationen om att jag inte är det.
Ja, just det. Speglar är ett slags mätning också.
Ja, exakt.
En sån skönhetsmätning, exakt. Jag är så omätig. Jag har typ nästan aldrig tagit tempen ens.
Det är sant, för det här har jag ändå tänkt att du skulle kunna vara en sån som skulle ha en Apple Watch med liksom olika geariga...
Ja, jag tycker att det är kul med utrustning, men på något sätt, alltså den... Det är samma som med sömnen, det brukar jag säga så här. Alltså den enda mätning du behöver göra är att fråga dig själv, hur alert och pigg känner jag mig idag?
Ja.
Det är ju den mätning som är intressant.
Ja.
Inte hur mycket djupsömn du hade klockan 3 i natt. Och samma sak med feber då, alltså så här, känner jag mig så sjuk så att jag vill ligga i sängen.
Mm.
Det är väl den information som är intressant på ett sätt, va?
Ja, exakt.
Så att, exakt. Jag tror inte, har jag en termometer hemma ens för ungarna? Jag är inte säker.
Just, och det borde man ju applicera då på, känner jag mig fin eller inte fin? Känner jag mig matchvikt eller inte? Känner jag att jag har pluggat bra eller inte?
Mm.
Känner jag att jag har liksom, tog jag ut mig när jag sprang idag eller inte?
Mm.
Och det här är ju också intressant, för att det här är vi tillbaka i något jag också pratade om ganska nyligen, det här med ett kontakt med sina egna känslor, att liksom ha, att inte behöva springa till någon annan för att få veta om jag mår bra eller är bra eller inte.
Vilsamt, något vilsamt i det. Ja.
Verkligen. Och att så här, det räknas, att så här, validera sin egen trötthet framför vad klockan säger.
Ja, precis.
Mm.
I've been struggling for months to come up with a theory of dark matter that doesn't make protons decay. I'm hoping to finally tackle it by optimizing my work environment. I've got my tea is at the perfect sipping temperature. I have fleece-lined boxer shorts to keep my tushy toasty. And then, oh, last but not least, this inspirational cat poster.
Det tar punkt 2 på vår lista över problem med optimeringshets.
Optimering är granne med perfektionism.
Mm.
Mm. Det finns ju något som heter medium. Någon sån här,
vad heter det?
Medium.
Medium.
Medium. Alltså det är
den sajten.
En sajt, ja. Och där kan man hitta massa såna här typ startup founders som skriver texter där de påstår saker om hur världen funkar och sånt där. Ofta så här lätt provocerande brukar man. Och då såg jag någon sån text av någon sån startup-kille som var så här, han var skilde på optimering. För att de ägnar sig jättemycket åt optimering.
Ja.
Det är det de gör.
Ja, och sen skryter de om det.
Jag har
hittat det perfekta sättet.
Att hålla mig ung. Eller att, exakt. Och så har de liksom facit där. Och det var någon som argumenterade för att optimering är inte samma sak som perfektionism. Men I beg to differ.
Alltså, argumenten var inte så starka.
Nej, alltså precis. Jag tycker att de hör väldigt nära ihop då. Men det här med perfektionism, vi har ju gjort något avsnitt om det och så. Och vi kan ju repetera att det är ju inget fel att vilja bli bäst på någonting.
Nej.
Det vore ju tråkigt om det var så.
Ja.
Men de här perfektionismforskarna och sånt brukar skilja mellan perfektionistisk strävan och perfektionistisk oro. Och det är tillbaka till det här med liksom,
njut eller ångestdrivet.
Ja, exakt.
Lustångest.
Alltså, är det liksom rädsla i någon form som driver mig framåt? För att så här, om man misslyckas med något, kommer man må piss då jättemycket? Mm. Eller är det så här, okej, det här blev inte bra, då försöker jag det här istället.
Mm.
Och det var väl kanske lite det han var inne på, den här startup-killen då, att så här, optimera gör man för att må bra och perfektionister mår jättedåligt. Så att det var kanske lite den distinktionen han var ute efter då. Då. Men i praktiken så blir det sån här optimeringshets, det handlar ju väldigt ofta om perfektionism, att man ska vara den perfekta mamman eller
och för att bli
pappan.
Det, vet du vad man måste göra då? Man måste fokusera på det som inte är bra nog.
Mm.
För att om man är ingen optimerare eller perfektionist tittar på allt som är kanon och vilar i det, utan hela metoden är ju, var duger jag inte, var ska jag bli bättre?
Mm.
Och att hela tiden leta efter det som inte duger tar jättemycket tid och bandbredd och engagemang från det som skulle kunna vara en njutning av det som duger. Alltså om du och jag har liv och livskvalitet som är på exakt likadan nivå och så är du en optimerare, då skulle du leta efter det som så här, fan, jag skulle kunna gå upp tidigare på morgonen, jag skulle kunna vara lite lyckligare, jag skulle kunna ha lite bättre relation. Medan jag då skulle kunna så här, fan vad gulliga barn jag har.
Mm.
Vårt kylskåp, det duger. Alltså, förstår jag menar? Och då, du skulle kanske över tid ha ett bättre kylskåp, en bättre relation till och med, vem vet. Men när vi dör så kanske jag skulle ha haft ett nöjdare liv.
Ja, absolut.
Jag får citera, som jag läste i den här Siri Helle-boken, det handlar inte om att ha det bäst, det handlar om att njuta mest.
Mm. Existensboosten heter det.
Ja, och att ha det bäst, det måste ju vara liksom både optimerarens och perfektionistens fokus på det bästa.
Exakt, och ibland tycker jag man stöter på det att sådana här liksom optimeringsjunkies, att de inte riktigt kan svara på varför.
Ja, just det.
Varför ska din lägenhet vara perfekt?
Den bara ska.
Det vore ju en sak om de så här, jag njuter av skönhet och jag vill ha många vackra, många vackra saker och så.
Men märker att jag blir lugnare då.
Ja, precis. Men det är sällan den typen av svar man får av folk som är djupt i optimeringsträsket, utan det finns inget, de har ingen riktigt tydlig idé.
Just
nej, men det ska bara vara
just
så. Alltså.
Just för att optimera tidskalendern. Så bara, för vad? Vad ska du göra av den extra tid du får? Optimera mer.
Exakt. Så problem då med den här perfektionismen, den orosdrivna perfektionismen, ja, dels att det är ouppnåeligt, så att man är fast i ett ständigt misslyckande.
Kommer alltid hitta något som borde bli bättre.
Ja. Mm. Vad tänker du om dig själv i det avseendet?
Det där är jag ju, men jag vill ändå säga att jag är på en resa, kanske för att jag är trött och håller på att bli gammal, att jag inte har lika mycket bensin. Jag orkar inte. Så att saker som förut väckte en så här, det där måste jag rätta till. Man bara, nej, det går ändå inte. Och det är ganska skönt.
Men hur funkar det då? Blev du nöjd när du rättade till? Kan du ge något sånt exempel?
Nej, det har jag verkligen aldrig blivit på något område. Att jag bara sa, om jag bara skulle kunna få en applåd från dem. Och så fick man det och bara, då stannar jag här. Bara, nej, då finns nästa gäng som ska omvändas att liksom tycka om det man gör. Eller nästa,
det där är ganska
nästa
bra
del av ens liksom,
för det tycker jag är ett ganska tydligt exempel på en sån lite orosdriven perfektionism då. Att det finns liksom inga segrar inbyggda.
Nej, eller,
det är bara liksom okej, nu dög jag här, men det betyder bara att jag inte duger för,
ja, men precis,
någon annan.
Nu har jag läst alla böcker av den författaren, men då måste jag läsa alla de här.
Det liksom, då har den här svagheten istället
för
att kunna
exakt
njuta av dina segrar. Sådär. Och sen så har vi ett annat problem då, och det är att det är ett suboptimalt använd tid att vara perfektionist. Och det här brukar vara den bästa ingången.
Ja, för det du använder perfektionistens eget språk.
Just det, precis.
Jag vill ju vara optimal.
Och då kan man säga så här, är det verkligen optimalt att du sitter och pillar med en PowerPoint 8 timmar på en söndag? De 8 timmarna hade du kunnat använda till affärsutveckling eller något som hade fått en mycket bättre effekt för för ditt jobb. Men nu har du suttit här och pillat in PowerPoint 8 timmar. Är det väl använd tid? Att någon sån liten retorisk fråga, kan man liksom bända upp perfektionistens motstånd? Det blir att man lägger ganska mycket tid på skräp.
I bemärkelsen?
Som perfektionist.
Vad är skräp då?
Ja, men något som egentligen inte är meningsfullt för
den PowerPoint-presentationen till exempel.
Så att man har suttit 8 timmar och försökt få till en perfekt PowerPoint-presentation där de som tittar på den här inte märker någon skillnad om du hade lagt en fjärdedel av tiden på den.
Just det. Eller du måste hitta den absolut, absolut bästa springskon för att komma igång och springa.
Ja.
Men det blir inget spring gjort. För att,
Exakt. Precis. Och det där är ett jättebra exempel på det som kallas analysis paralysis, med ett sånt flott engelskt uttryck, alltså att man övertänker så att man inte får någonting gjort heller. Alltså perfektionism, men som ett uppskjutande, kan man säga. Det där, gud, jag är allergisk mot den grejen.
Jag är en utövare av den grejen.
Det är du verkligen inte.
Jo, jag är det också, Björn. Jag har jättemånga områden på vilka, alltså, vad tror du att alla mina listskrivande och mitt planerande är? Det är ett enda långt, nu ska jag hitta på det bästa sättet att göra den här arbetsdagen på. 13.27 har fortfarande inte kommit igång för att jag bara skrivit listor över hur den ska...
Fast du bockar ju av det där sen.
Ja, men fram till 13.27 har jag inte gjort något vettigt.
Nej.
Så det är bara strukturerat om i
listan. Jag skulle säga att det där är i normalt spannet.
Okej.
Faktiskt.
Bra, tack.
Ja, men det finns ju, jag menar, det finns ju folk som har så här stora, du vet, kanske så här karriär, utbildningsval. Bara liksom fullkomligt fastnar.
Ja, verkligen. Vad ska det bli av mitt liv?
Och så står man och stampar. Det är ett stort beslut såklart. Men att det blir att man i sin strävan att liksom optimera utfallet. Att det bara blir pyspunka av alltihop.
Nu påminner jag mig om, Björn, avsnittet som vi måste göra om att välja. Efter Dan Gilberts bok Stumbling upon Happiness. Snippet för er som lyssnar är att vad du än väljer så blir det bra. Välj hellre än, du blir paralyserad av att ha för många alternativ.
Det där tror jag rätt mycket på. Alltså så här, kör bara kör, som en naturligtvis, alltså i någon slags rimlighet. Men att ha kör bara kör som någon typ av liksom livsfilosofi. Mm. Det blir ofta bättre att påbörja något och bara okej, det här var inte för mig. Mm. Vad kan jag hitta på då? Då? Mm. Istället för att sitta i 4 år fullständigt paralyserad. Mm. Så kör, bara kör. Och sen så har vi det här med, jag ska ta upp det här med lyckofällan också.
Mm.
Det är ju Russ Harris, läkare och psykoterapeut, som har skrivit den här boken som heter med det namnet då.
Mm.
Men som sammanfattar ett centralt begrepp inom terapiformen ACT, och det är just det här att man
Acceptance commitment therapy.
Alltså det största hotet mot ett lyckligt liv på ett sätt är ironiskt nog våra färdiga idéer om ett lyckligt liv.
Mm. När jag väl sitter på terrassen på mitt hus i Toscana, då kommer lyckan.
Ja.
Sitter jag och tänker medan jag dricker en jättegod kopp te i glada vänners lag, som egentligen kanske, om jag bara skulle titta på den stunden,
ja,
egentligen är en av dem som är de lyckligaste i mitt liv.
Ja, precis. Dels det att man är någonstans, någon annanstans i framtiden och sånt där. Och, men också att man, livet innehåller ju ofrånkomligen dalar.
Ångest, oro, motgångar.
Det ingår i det mänskliga tillståndet. Och om man har den här idén om att en relation ska vara så här, när man är kär så är det så här, när man är på jobbet ska det kännas så här. Mm. Alltså om man har en mall som är, man har en så här lyckomall, livet kommer aldrig vara så.
Nej.
Så att då, det här är sånt som jag stött på ganska ofta i kliniken, att man har liksom en idé, så här ska en relation vara.
Mm.
Och så här ska man känna när man är kär och så vidare. Och sen så gör man inte det och så får man, blir man, då tar det en väldigt hårt så att säga.
Vet du vad jag stöter på det där jätteofta och som provocerar mig?
Nej.
Måendet.
Ja.
Folk, så många människor i min närhet går runt och tror att det är meningen att man ska må jättebra. Alltid.
Ja.
Att det finns ett liv utan ångest och oro och ett liv utan så här, dåligt humör, helt utan anledning. Jag tänker att det blir problematiskt om man känner så här, alltså att ha krav på sig att,
ja,
eller tro att livet går ut på att alltid ha det toppen.
Mm.
Och liksom bli, inte nog med att man har ångest när man har ångest, man har dessutom ångest för att man har ångest,
ja,
för det
precis,
borde man
precis
inte.
Ja.
Det, apropå det här när vi inledningsvis räknade upp alla olika områden om vilka vi vill optimera oss,
ja,
så ser jag ett jätteproblem med det idag.
Mm.
Att det här, så här, vi ska mot toppen. Det är därför jag tycker att det är så himla viktigt här i vår podd, Björn, att du återkommande hela tiden är så här, så är det.
Mm.
Alltså så här, vi mår piss, vi blir avundsjuka, vi skäms, vi känner oss skyldiga. Alla de här bitarna är liksom, så är det att vara människa.
Ja.
Och det finns inget sätt att ha ett liv där det inte är så.
Nej.
Och följer du liksom något amerikanskt Instagram-psykologikonto som säger att det går, så stämmer inte det.
Nej,
liksom.
Precis. Tänk så här, att liksom känslor typ kommer och går.
Mm.
Vi har inte så mycket kontroll. Det är väldigt ofta bara jättebra att låta dem vara hos sig själv och andra så här. Det kommer att passera. Alltså den är så himla, jag hade en kompis som hörde av sig till mig häromdagen, hade haft berättat en sak för sitt barn och det här barnet hade reagerat väldigt starkt och den här personen har fått väldigt dåligt samvete och så här, vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra
du
nu? Vad ska jag göra nu?
Liksom lösningspaketet, tänkte de.
Ja, precis. Stark känsla måste in och lösa problem och jag kände den här situationen själv från mina egna barn och sådär och kände väldigt starkt, så jag bara låt det vara. Låt henne känna så en stund. Det är okej. Och det har de testat och det hade funkat bra. Liksom. Och det är väldigt ofta så. Och man kan förhålla sig så också till egna starka känslor.
Ah.
Det är ju ganska ofta som jag drar det lilla talet för klienter, så att känslor är inte farliga.
Mm.
Om man låter den här primära känslan, alltså typ någonting händer, jag får en stark känsla.
Jag skäms
för någonting. Mm. Alltså om man bara låter den vara i fred lite grann. Så här, nu känner jag så här, det är okej, det ingår i livet att skämmas ibland. Och inte lasta på de här sekundära känslorna som du var inne på. Att nu,
dum jag är som skäms, jag borde inte skämmas, jag borde ha ett liv där skam inte finns.
Precis, att det är ofta där som problemen uppstår, för att då kan man liksom förlänga en sån jobbig känsloreaktion som annars skulle ha klingat av efter kanske 1,5 minuter eller sånt där. Så alltså att ofta bara låt det vara. Men optimerarna har svårt med det, alltså om man är en sån, om man är djupt i optimeringssoppan.
Innan vi fortsätter så ska vi bara framföra några hälsningar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Arlanda Express.
Och du vet om man ska iväg sådär riktigt, riktigt tidigt, alltså fakirtidigt.
Ja, svårt för mig som kvällsperson. Men
ja, för mig lite enklare, men då kanske det är ännu tidigare för mig. Det är nästan 11 på kvällen,
ja, precis.
Så tidigt morgon är det. Då tänker man ju ofta att det enklaste sättet att lösa det är bara taxi, eller vi tar bilen om man ska ut till Arlanda.
Precis.
Och packa in alla väskor.
Sådär. Exakt så, ja. Men det är faktiskt så att Arlanda Express går väldigt tidigt på morgonen. Från 04.20 och sen så faktiskt också till sent på natten då, 00.35. Mm. Så att det är ett jättebra alternativ i båda ändarna av dygnet.
Ja, Arlanda Express är det snabbaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Och det är väldigt mycket smidigare än man tror. Det är bara 18 minuter från centralstationen och det är ju väldigt punktligt.
Ja.
För att vara tåg, om man får säga så.
Precis, och Arlanda Express startade som ett miljöinitiativ för 25 år sedan. Och det är fortsatt så att tåg är det mest miljövänliga sättet att ta sig till och från flygplatsen om man nu inte vill gå eller cykla, men det tar ju lite längre tid.
Och hemsidan för mer info är arlandaexpress.se om du vill hoppa på tåget.
Tusen tack, Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker. Allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin.
Välkomna tillbaka. Punkt 3 på listan över problem med optimeringshets.
Optimering gör dig ouppmärksam.
Mm. Hur då?
Att man blir ju så jävla insnöad ofta på det man ska optimeras inom. Så att man typ missar livet.
Det har jag faktiskt tänkt på med han. Vad heter han då, den här 4 timmars arbetsvecka?
Mm.
Han har någon podd också. Han verkar mycket härligare än vad jag föreställer mig.
Tim Ferriss,
ja. Ted Harris, men Tim Ferriss. Han... tänker jag på när jag läste den boken som är, alltså det är bara ett optimeringsinferno.
Mm.
Alltså så här, du ska optimera allting så att du behöver bara jobba 4 veckor och sen ska du surfa, sen ska, alltså allting är liksom hysteriskt.
Ja.
Och så har jag tänkt att vilken mardröm att leva med den människan. Att liksom sitta bredvid någon vars hela liv är äggklocke liksom styrt och ja. Sådär. Han kanske är underbar att leva med, vad vet jag. Men om man tänker sig att den här sambon får representera var fokuset hamnar.
Ja.
Det vill säga inte på den.
Nej.
inte på livet utan på optimeringen.
Just det. Nu snuddrar vi något intressant som också är den här sociala perfektionismen. Det är ju den värsta sorten, det vill säga när man vänder sin perfektionism utåt. För att jag kan känna så här. Ja men okej, om du vill hålla på och liksom städa in absurdum, men låt mig vara.
Just det.
Jag har inte dina orimliga krav. Okej.
Okay. Du är tillbaka i fjällenstugan, eller hur Björn? Ja, det är, och människan det som skulle skura kakeplattor.
Ja, precis. Exakt. Min älskade vän som tycker att man ska lämna ett ställe finare än det var när man kom. Och jag tänker, varför i helvete då? Mm. Vi kan väl lämna det lika fint som när vi kom. Mm. Men det finns ju också, allt det här pratade vi om i vårt perfektionismavsnitt. Mm. Då tog du upp att din mamma är sån att hon...
Offentliga toaletter.
Ja, det är också något väldigt fint med det. Det är ju väldigt prosocialt. Alltså det är ju en person som tar ansvar för samhället, så att säga. Mm. Men det som stör mig är så här, ska dina liksom lite orimliga städkrav, ska de alltså städa på?
Ja, det är som att om någon är ätstörd så måste alla äta groddar bara.
Exakt. Jag vill kolla på tv. Du får göra vad du vill. Men liksom, den här sociala perfektionismen, när man vänder det utåt, sina väldigt höga krav. Jag menar, det har vi ju sagt. Många av oss gjort sig skyldiga till. Man har ju sina egna områden där man är petig.
Ja. Nej, vi tar inte tunnelbanan. Vi promenerar med höga knän istället. Man bara,
precis. Jag är perfektionist i bilen till exempel. Vad gäller liksom ordning i bilen är jag en sån riktig tysk.
Vilken prövning för dig att köra mig ganska mycket ändå.
Så att då kan jag vara... jobbig och så här orimlig faktiskt. Mm. Så att det är väl en slags social perfektionism då. Precis. Så kul, min exfru i alla år respekterade aldrig min ordning i bilen.
Kanske nästan blev trotsig.
Kanske. Och sen så, nu så lånar hon min bil regelbundet. Mm. Och hon vet ju mycket väl om hur jag funkar. Och sist hon hade lånat den så hade ungarna fått äta croissanger i bilen. Så att det såg ut som en sån croissantfabrik.
Fnas
överallt. Jag fick dammsuga. Det var en sån långfinger. Men också lite kul för att det var så over the top bara.
Vad var vi på för punkt? Trean?
Just optimering gör det ouppmärksam. Precis. Jo, att man blir så fixerad så att man helt enkelt missar livet och alltså, chanser som dyker upp. Vi gjorde ett avsnitt om tur. Att vissa personer har mer tur inom citationstecken än andra. Sån här serendipity. Saker händer.
Lyckogossar.
Bananskal. Och det förutsätter ju att man på något vis ger sig ut bland bananskalen, om man ska kunna vad säger man, halka på ett bananskal. Så här, liksom se lite möjligheter när de dyker upp och sådär. Och om man är väldigt liksom rigid och lite tunnelseende som man blir, om man är otroligt liksom optimeringsnödig.
Just det, man lusläser sin självhjälpsbok eller stirrar sig blind på sin sömnklocka. Då ser man inte att Joakim von Anka går förbi på gatan så att man kan be om att jobba ihop.
Nej, precis. Och det är det här med att dygnet tar ju bara 24 timmar även för optimerare. Och om man lägger 16 av dem på att liksom träna och läsa träningsbloggar och dricka proteindryck, så är risken stor att man missar mycket saker.
Mm. Vi har ju tagit upp honom tidigare, men han den här världsberömda människan som vill leva för evigt, som därmed håller på att bygga sig ett liv som 24 timmar om dygnet bara handlar om att leva längre.
Ja.
Skittråkigt liv som blir jättelångt.
Just det.
Det vill vi inte ha.
Det här är en bra brygga till min nästa punkt.
Nummer 4 är...
Optimering gör dig självupptagen och tråkig.
Ja. Här, Björn, det här är den centrala punkten.
Mm.
Vi måste... Det här har vi redan tagit upp i empatiavsnittet. Men nu är det fan dags att vända blicken utåt.
Mm.
46 år gammal och hela mitt själsliv har handlat om... Mig. Listor över mig. Mina relationer. Mina, liksom, mina fel och brister. Gud, så intressant.
Mm.
Ut med blicken.
Ja.
Så vad tråkigt att sitta ett gäng om 4 vänner och ändra dem, diskuterar sin egen syn på sig själva. Sina egna idéer om vad de ska ändra med sig själva.
Mm.
Istället för att bara kolla aspen.
Ja.
Vad mycket den växer.
Ja. Exakt.
Gud, vilket jättetråkigt exempel på annat ämne man skulle kunna diskutera, men ni fattar vad jag menar.
Precis. Vi tog ju upp det här i en fredagsfråga där frågan var, kan man ägna sig för mycket åt personlig utveckling?
Ja.
Undrade en brevskrivare, och det svarade du och jag ja på.
Rungande.
Just för att det blir så himla liksom navelskådande. Det finns en fantastisk psykolog, vän till mig också, forskare, Alexander Rosenthal,
ja,
som vi har nämnt förut.
Prokrastinering bland annat.
Prokrastinering, perfektionism, biverkningar från terapi, också sånt här område som han har hållit på att forska på. Och det är en sån grej som jag har sett honom säga i intervjuer, att det finns risker med en sån terapi som är för terapins egen skull på något sätt. Där man inte har något problem som man vill lösa eller så.
Att det är liksom ett kikarsikte, där kikaren är vänd mot en själv.
Ja, just det. Precis. Och,
eller mot ens navel liksom.
Ja, och förutom då att man blir kanske lite trist i kontakten med andra, i bemärkelsen självupptagen, så tänker mig att det kan bli lite den här grejen som jag tagit upp förut, att till exempel om jag skulle fundera på hur det känns i min mage i 5 minuter så skulle jag börja må illa. Jag tog upp det i vårt avsnitt om hälsoångest. Om jag funderar på hur det känns i mina nackmuskler, gör jag det. Och jag känner väl kanske någon typ av liksom lätt obehaglig spänning i dem som jag inte hade känt.
Nej.
Om jag inte aktivt hade riktat uppmärksamheten dit.
Exakt.
Och på samma sätt är det med sån, alltså det finns den kategorin verkligen som bara sitter och gräver och gräver. Ja, det är klart att du kommer hitta något som är jobbigt i slut. Och det är väl det som är mycket biverkan av terapi, tror jag. Att man så här bara känner efter kanske lite för mycket ibland.
Och som med allt annat så finns det såklart bra saker med att göra saker lagom och så vidare. Men jag vill verkligen slå ett slag för att vända blicken utåt. Ställ en fråga till någon annan så kommer det kanske fungera bättre än att du sitter och grunnar på din egen grej. Och det är också varför jag tycker att det är så roligt med vår podd. Jag tror att jättemånga får med sig en massa bra redskap och konkreta saker som har att göra med deras eget mående.
Ja.
Men att det nästan alltid också är kopplat till så här. Och det är därför det förklarar den här aspekten av samhället. Eller det här kan förklara varför du reagerar på det här sättet, och det kan öka din förståelse för när andra gör det. Att det faktiskt finns en större social, ett raster som gäller mänskligheten i stort och inte bara handlar om så blir du, så optimerar du dig själv.
Nej, just det. Ja, men ibland tänker jag också på, du nämnde den här ålders longevity, han som ska leva för evigt, killen. Hur kul är det att poppa 127 piller om dagen?
Nej, värdelöst.
Ja. Och du vet den här Huberman.
Nej.
Har du missat Huberman Labs?
Kanske det.
Huberman, det är någon forskare på Stanford. Så här, tränings- och hälsoguru. Så här, kost, alkohol, träning. Så han har ju verkligen goda formella meriter och så. Han var dock i någon liten skandal nu som dels var kopplad, tror jag, till lite kvinnogrejer. Och dels hade att göra med att han hade dragit stora växlar på lite tveksamma forskningsresultat. Men det jag framförallt har tänkt på med så här, en sån som Huberman eller de som lever efter hans manual. Så här,
typ,
hur kul.
Nej, men världens tråkigaste liv. Om du fick leva till 80 och ha ett liv som du har det nu, eller fick leva tills du var 120 och ha ett liv som var 40% tråkigare, vilket skulle du välja?
Hellre kort och kul.
Ja, eller hur?
Ja, och inte enligt den här klischén, vad säger man, live fast, die young, det är inte så.
Nej, då hade du inte levt nu, då hade du dött vid 27.
Just det, och det tänker mig är väl säkert också liv som är, ja, men de här liksom,
inte så kul de heller.
De
kanske
har inte så jävla kul de heller. Nej. Det är väl ofta väldigt mycket missbruk och sådär. Det är inte det jag menar, men det här att man i varje given situation på något vis ska avstå njutning, där det här liksom späkiga,
för att få fler minuter där man ska avstå njutning.
Ja, exakt.
Istället för att bara unna sig ett njut.
Ja, exakt. Så att hitta någon typ av balans där förstås då.
You know that old thing, live fast, die young. Not my way. Live fast, sure, live too very fast sometimes. But die young, die old.
Punkt nummer 5 över problem med att optimera sig.
Optimering står i vägen för relationer. På lite olika sätt. Dels har vi det här med att man blir ouppmärksam.
Man vill inte vara Tim Ferris fru.
Nej. Just
eller kille, jag vet fan, han kan ju vara gay, vem vet.
Och man blir kanske lite rigid också. Det vill säga att man är...
Nej, vi ska sova i syrgaskammaren, älskling.
Exakt.
Nej, till middag ska vi ha 127 piller.
Har du hängt med någon som har kört 16 weeks of hell någon gång, till exempel?
Nej, jag tycker illa nog att Alex 5 gånger i veckan sätter på sig tights för att springa ner till vårt utegym. Det tycker jag är optimeringshetsigt nog.
Ja.
Men jag har varit tillsammans med alltså, någon som har alltså, veganperiod ett tag, där det blev önskat att jag var det också, och då blev jag trotsig.
Ja, känner du att det är liksom optimering eller är det bara ett kostval?
Ja, men det var den pojkvännens fall. Han var definitivt en sån som ville vara
perfekt på varje front.
Ja, exakt.
Okej. Det kan få liksom ganska stora, alltså om man är väldigt liksom rigid, det vill säga inte villig att kompromissa, utan man har sitt liksom optimeringsschema och sådär, så då får ju det stora sociala effekter, såklart. Yep. Och man har ju sitt liv stött på personer som är så inom väldigt många områden, och då blir det ju bökigt att hänga. Det blir alltså svårt att åka på semester ihop och sånt där.
Jag har vänner som har gått från vänner till att bli bekantingar av just den anledningen. Att allting är liksom, alla samtal är karriärsoptimeringssamtal. Varje liksom, så här, hur är det med din kille? Och då är det så här, jo, nu ska vi göra så här. Alltså allting är liksom sin egen livscoach-låsning. Alltså att allting är bara, så här ska saker och ting förbättras.
Ja.
Och det blir inte intressant.
Nej, precis. Och det kan också vara så att en optimerare blir lätt dömande.
Ja, det blir ju underförstått när någon sitter och berättar om sin 10-årsplan och sen frågar hur det är med en själv, och man säger att bra, att man känner sig usel som inte har sin 10-årsplan. För att vi lever i ett samhälle där det där liksom signalerar framgång på ett annat sätt än vad det gör om man inte har sin 10-årsplan.
Just det. Jag har ju min största trigger point är ju sådana här sömnoptimerare 5 AM Club.
Ja,
som ju du tillhör naturligt.
Ja, exakt. Det är mitt gäng.
Och varför det är så otroligt korkat, jag orkar knappt dra det här en gång till, men det är för att vi har en biologisk rytm som är olika. Och det passar helt enkelt vissa bra att gå upp klockan 5, andra inte. Och det här är ungefär som blå och bruna ögon. Vi är liksom bara olika där.
Mm.
Och det gänget brukar ju vara väldigt dömande. Alltså ni märker att jag blir personlig här. Men eftersom jag är lite senare då.
Mm.
Men det gänget brukar ju kännas vara så pass präktiga.
Morgongänget, mitt gäng.
Ditt gäng, ja. Känner att ni är så duktiga. Men vi gör ju allt det här som ni gör på morgonen, det gör vi på kvällen, det är samma sak.
Men det viktiga är, gör ni på kvällen innan eller kvällen efter? Vem vinner?
Ja, både och. Både och. Sen är det också så att den här liksom, den typen av perfektionistiskt fasadbygge är också en sånt, alltså det är något som verkligen stöter bort folk.
Ja.
Och gör att man inte kan få intima relationer. Vi har ju pratat om det många, många gånger. Om värdet av att liksom våga vara sårbar och visa på svagheter, misstag eller hela sin liksom, känslopalett och så vidare. För att kunna bygga intima relationer. Och om man ska vara en liksom helt, ha en optimerad fasad, vara den perfekta föräldern, den perfekta träningspersonen och så vidare, så då kommer man bara skapa ett avstånd till andra människor, för att vi vet ju innerst inne att ingen kan vara perfekt, så att då blir det bara ett slags teater där vi inte bondar på riktigt.
Nu ska jag säga en relationsdödare för mig när det kommer till optimering. Tidsoptimerare som vill att tiden man, när man umgås ska vara optimerad. Det vill säga så här. Ska vi ta en fika i veckan? Ja, imorgon mellan 9.20 och 9.40 när jag ska lämna ett paket vid Fridhemsplans. Så här, då kan vi fika där bredvid.
Mm.
Och så vet jag att det här är inte för att den här människan inte har mer tid. Den här människan har tid, men den vill bara inte lägga, den vill inte i sin kalender frigöra en tid som bara ska vara min, utan det känns bättre att göra två saker samtidigt.
Ja.
Och att det provocerar mig mycket, det är också för att det hits close to home, för att jag har ägnat mig väldigt mycket åt det där. Ja, då kan vi se att när jag ändå ska göra den här grejen, och det är ju inget kul.
Nej.
Och det kan man tänka på ibland, att det är en väldigt fin sak att säga så här, bara du och jag, vad vi än gör så blir det mysigt, nu ska du och jag göra, vi kan sitta på en bänk, men att det inte är liksom, samtidigt som jag gör något annat för att kunna bocka av fler saker på to-do-listan.
Nej, visst. Absolut. Och sen hade jag en sista punkt här.
Ja, då. Punkt 6 på problem med optimeringshetsen.
Optimering står i vägen för kreativitet.
Mm-hmm.
Min poäng med det här, att optimering står i vägen för kreativitet, det är att vi behöver improduktiv tid.
Just det.
Vi hade ett avsnitt om tristess för några år sedan som jag tyckte var väldigt bra, där det var en central poäng egentligen, att i tristessen så kommer vi på saker och skapar saker och sådär.
Exakt, och att uppnå det tillståndet kräver avsaknad av optimering. Att, så här,
ja.
Att bara vara.
Exakt.
Får oss att plötsligt bara vänta.
Och jag har en vän som är väldigt inne på tidsoptimering. Alltså han jobbar med avancerade program och sånt där. Med mycket så här, getting things done-tekniker och så. Som jag säkert tror att vi kommer att göra ett avsnitt om framgent. Så att optimering kan ju ha något när man använder sig av det på ett vettigt sätt. Och vad det är kommer jag återkomma till alldeles snart. Men han schemala till och med sån liksom improduktiv tid.
Det, Björn, du kanske minns vad jag införde för en vecka sedan när vi satt med min dator.
Ja, just det.
Tomma dagar.
Tomma dagen.
Tomma dagen la jag in i kalendern lite här och var. Dagarna inte skulle göra något.
Just det.
För att ha lite tid att komma på dumma idéer och så.
Ja, precis. Tycker du att det har funkat?
Ja, underbart. Utvärderingen hittills, det är perfekt.
Just det.
Sen är det kanske inte briljanta idéer jag kommer på, utan mer att jag hinner duscha och sånt. Ja. Ändå underbart.
Men det är ju en sån grej som vi gjorde ett avsnitt om djupjobb baserat på en bok som heter Deep Work av en författare som heter Cal Newport. Väldigt bra tyckte jag. Och han var ju också så att han, även om det är på ett sätt en liksom, optimeringsbok, så han hade också den poängen att det, han menar att om jag med min tidsoptimering frigör mycket tid så kan jag också lägga in mycket sån improduktiv tid i kalender. Eller så kan man bara ha det ändå.
Alltså så här Björn, om vi ska ha sådana så är ju även det här avsnittet ett optimeringsavsnitt. Eftersom vi vill få folk att optimera i optimal mängd.
Ja, vi vill få folk att optimera i...
Det här är ju också en liksom så här, ni optimerar för mycket. Den optimala mängden optimering är...
Ja. Det finns ju något med, alltså det som gör mig, jag kan stå ut med mycket optimeringsgurus inom alla olika områden. Det som triggar mig, det är när de väldigt tydligt spelar på folks rädsla. Jag blir tokig. Jag såg att det var någon kostsnubbe från England som har kommit ut med någon bok nyligen. Som satt i någon tv-soffa och skrämde upp föräldrar. Det är världens mest sårbara grupp.
Ja.
Det var något i stil med, dricker era barn läsk så kommer de att kissa ut sitt skelett.
Aj.
Alltså man bara hör hur orimligt det är. Alltså att det är. Men den typen av så här liksom skräckpropaganda, det är för att aktivera det här system 1. Alltså om vi ska prata Kahneman, det vill säga att så här, bara, liksom, få folks uppmärksamhet genom att göra dem rädda. Och sen kan man börja sälja sin produkt, det vill säga i det här fallet en bok, och dra åt helvete.
Och vet du vad som händer också när vi blir rädda, har du lärt mig? Då tänker vi sämre.
Ja, så är det.
Så vi bara köper.
Japp, exakt.
Det här är ju samma sak som provocerar mig med den mer mentala och relationella optimeringsgrejen, där det är så här, säger han så här, då är det red flag. Om det är så här i din relation, då är det traumatiserande gaslighting, get out. Och man bara, nej. Som vi sa tidigare, vi människor är fulla av fel och brister, och de kommer att vara även i relationer. Så sluta måla upp skräckscenarion och skrämma folk att tro att liksom, samma sak tycker jag.
Ja.
Skräckpropaganda.
Man börjar med skräcken, sen säljer man sitt budskap.
Ja,
så att
exakt. Ja,
den ordningen, så att man kan vara lite uppmärksam på det. Okej, jag har liksom några sådana avslutande punkter jag skulle vilja skicka med. Vad
gör
ska vi
det.
Kalla det? Liksom, hur ska man förhålla sig till det här då?
Ja, exakt. Ja. Hur ska vi förhålla oss till det? Får jag ställa en fråga som är så här? Det här med att vi människor vill optimera oss.
Mm.
Alltså det som gör oss till lätta offer för liksom sån litteratur och såna budskap och såna sömnmätarklockor och så vidare. Det är väl i grunden någonting bra, I guess. Annars hade vi kanske suttit där med en flinta sten och hackat vidare för att få eld.
Absolut, absolut.
För att ingen hade bara, det finns bättre sätt.
Nej, men precis. Så att, ska man aldrig optimera? Jo, det är klart man ska. Men där tänker jag, välj lite grann och utgå ifrån lust. Är det här någonting jag vill och i så fall varför?
Just det, varför-frågan, jättebra.
Ja.
Vi nämnde ju här i början av programmet att B är vår underbara praktikant. Och det var ju ganska bra, för hon har redan, bara idag, hon ställer frågan varför om några såna saker som vi bara, vi måste göra det här. Och du bara, varför? Och man bara, that's a great question, my dear.
Ja, den kan man ska fatta med sig ofta.
Ja, exakt.
Precis, så här, jag tränar för att bli stark och må bra. Okej, kommer den här liksom pulsklockan hjälpa mig med det? Eller är mätningen kanske just att jag blir stark och mår bra?
Just det.
Men som sagt, de här, om man känner att mätningarna är lustdrivna och så, ja, men kör på. Så att det är väl ett sånt medskick. Så att, inget fel på att optimera i sig, utan jag skulle säga att problem blir det om man, antingen om man är så här extremt insnöad på något specialintresse så att det inte finns plats för någonting annat, inklusive relationer och så vidare. Så att det går ut över relationer och annat. Eller om det är så att man är lite som rigid personlighetstyp som måste vara bäst i varje livsdomän. Jag ska vara liksom perfekt tränad, jag ska vara den perfekta mamman, min mat ska vara super och lagad från grunden. Jag ska vara snygg.
Ja, för det går ju inte det här.
Nej.
Det har vi redan nu.
Ja,
du har inte ens till hälften på listan.
Nej, visst.
Nej.
Utan att man i så fall väljer lite. Och väljer bort. Att det finns livsdomäner där jag får vara en riktig slashas.
Ja, det måste finnas ash-områden. Där det är så eller hur?
Exakt. Och ingen kan vara perfekt, inte heller jag, att påminna sig om det.
Nej.
Alltså, livet går upp och ner. Man har liksom svåra känslor, man är med om förluster och så vidare. Så där. Att sträva efter det perfekta kommer att vara ett ständigt misslyckande.
Ja.
Och sen så, att komma ihåg att det inte heller eftersträvansvärt i andras ögon. Minns du Klumpeduns-effekten?
Vad heter det? Pratfall-effekten.
Pratfall-effekten, ja. Det här att vi gillar när vi gillar liksom lite kantstötta människor och saker och så.
Ja, för om man tänker sig att svaret på frågan varför, om man tar den frågan tillräckligt långt, varför då? Varför vill du träna må bättre? Varför vill du må bättre? Så tror jag att svaret väldigt ofta är för att inte vara ensam. Vi har gjort ett avsnitt om den största rädslan, ensamhet. Och om det är det, såhär, att jag socialt ska, folk ska tycka om mig, jag ska inte vara ensam. Om det är vad som driver en att bli snyggare, mer effektiv, bättre, alltså allt sånt där, då är det ju väldigt bra att veta att det inte är så det funkar.
Nej, precis.
Att just motsatsen till ensamhet, nämligen att andra ska vilja vara med dig, uppstår ofta i bristerna och skavet och det mänskliga.
Verkligen. Och sen slutligen då, ibland dyker upp sådana debatter om såhär självhjälpsböcker och sånt där.
Ja, just det.
Och då brukar jag alltid känna att det orättvist, eftersom jag själv har skrivit sådana, att klumpa ihop dem.
Ja, just det.
Det är verkligen jätteknasigt att göra.
Yep.
För att det finns ju sånt som är rent skräp och direkt skadligt.
Ja.
Och sen så har vi sånt som är till exempel vetenskapligt underbyggt och är jättebra råd. Så att man bara är lite källkritisk. Såhär, vem har skrivit det här, den här boken då, till exempel? Eller den här personen som ger de här råden, vad har den för meriter och utbildning och kunskap och sånt där? Att det är bara bra att tänka på det.
För alltså kunskap om, vad ska jag säga, hur vi människor rent intuitivt ibland fäller krokben för oss själva och skulle kunna göra annorlunda är ju fantastiskt att ta del av. Det är därför vi har äldre släktingar eller litteratur eller kultur, för att se att andra sätt är möjliga och kanske våga testa dem och upptäcka att gud, nu blir det bättre för oss själva.
Ja.
Så vi sitter ju inte här och vill göra ett avsnitt där människor ska se sig själva som stenstoder som absolut inte får labba.
Nej.
Eller vilja vara något annat eller bli något annat.
Nej.
Det är toppen, men idén om att det ska bli perfekt och optimalt är det som kanske är
problematiskt. Visst, och särskilt när det är liksom ångest eller orosdrivet sådär, snarare än lustdrivet. För då kan det kan vara härligt med sådana här projekt.
Ja!
Så nu ska jag bli, gud vad kul!
Ja.
Den här våren ska jag verkligen piffa till min garderob.
Ja.
Ja,
vi städade ut vår städskåp i helgen så att det skulle bli perfekt. Det var underbart.
Ja.
Lägenheten ser ut som helvete, men städskåpet är fan städat.
Lustdrivet.
Japp.
Och avslutningsvis då, vad gäller självförbättring, så här, om man kan låta bli så här få en inspirational quote, men om man har ett bra liv, eller om du har ett bra liv, lev det. Alltså typ, jag har träffat en sån kompis som gjorde ett sånt intryck på mig för att hon var så himla mycket, bara så här, väldigt lite psykologisera, väldigt mycket bara leva. På ett sätt som piggade upp. Så här, och tillbaka till det som Alexander Rosenthal sa att på terapiområdet då, att så här, men terapi är ju till för att lösa problem i första hand, inte att typ
skapa
dem eller leta upp dem där de knappt kanske ens finns. Det tycker jag är en bra grej.
Du har ett bra liv, lev där, du är på en bra plats, var där. Vad skönt.
Ja.
Precis den känslan som jag ville få av det här avsnittet, Björn, gav du mig nu. Underbart. Ska vi säga så?
Jag ska vi säga så.
Tusen tack, Björn Hedensjö. Min travhäst, höll jag på att säga. Men parhäst heter det. Det sa hon, vi var och föreläste i veckan. Och då upprepade hon att vi var varandras parhästar, tycker jag. Mysigt. Tack till Acast där vi spelar in. Och tack till Peter Malmqvist som klipper vår podd. På snart återhörande. Hej då!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.